Det här är min stund. Hör att allt detta suddiga nu är ditt problem här. Rikta din tanke runt kröken här och tillbaka hit. Dansa för mig. Hack, hack, surr, surr, snurr. Bam, bam. Vrim, vrim blir stygnen. Armen ba, ba, umf.
Hej och välkomna till Konsthantverkspodden, er konsthantverkliga portal i eten. Jag heter Petter Rodiner och i studion har jag med mig Evelina Dovsten som idag ska hjälpa mig att luska ut vad som gör dagens gäst så himla speciell. För idag har vi med oss Maria Dahlin Bonniers, stipendiaten, Konsthantverkscentrums nuvarande artist in office och craftmagistern Maja Fredin. Hej Maja.
Tjena.
Välkommen.
Tack.
Och stort grattis till det stora priset.
Tack.
Det känns jättekul.
Det är otroligt.
Jag ska inte fråga hur det känns, för det har jag redan gjort.
Ja, jag vet inte själv.
Nej.
Vi får se sen. Just nu är jag bara nervös, tror jag.
Ja, det behöver vi inte vara. För de som inte har följt dig lika noga som jag, så kanske vi ska berätta lite snabbt om att du har typ 10 års konsthantverklig utbildning i påsen. Från Nyckelviken, Handarbetets vänner och nu senast en masterexamen från Konstfack. Mm. Med textil och performance som huvudmaterial bjuder du betraktaren på humoristiska speglingar av vansinnet i att leva som människa.
Ja, ungefär så. Mm. Stort och smått.
Känns bra.
Ja.
Och eftersom vi sitter här i konsthantverksgrottan så är det ju ofrånkomligt att vi kommer prata om de fantastiska saker som du gör i material. Men jag tänkte att vi först skulle ägna lite tid åt den andra delen av din praktik som då är performance.
Mm.
I ditt kandidatarbete så tog du rollen som Iris Kato.
Mm.
I ditt masterarbete var du Elvis-imitatör.
Ja, en imitation av en Elvis-imitatör. Dubbelmetade.
Och nu senast så iklädde du dig bodybuilder.
Ja.
Och i projektet Broiler.
Precis, det är det påbörjat nu. Mm. Vi får se vart det landar någonstans. Jag ägnar ofantligt mycket tid av att tänka på muskler och muskelfibrer.
Ja. För det är inte nog med att du har liksom en muskelkostym. Du tränar också ganska rejält.
Ja,
utöver det också.
Min blir så stor som möjligt.
Ja, bodybuilding liksom på riktigt och på låtsas.
Ja,
mm. Någon form av så här method crafting.
Ja.
Method acting, liksom håller, att man liksom ändå går in i det.
Precis, för jag går ju in i en ganska kritiserande syn på det. Men då jag måste på något sätt förstå varför så många fascineras av det. Och då har jag hamnat i det träsket själv nu.
Mm.
Så nu försöker jag väl förstå vad den här fetischen man har för sin egen kropp, var den kommer ifrån. Det började med någon form av kritik och nu är jag mest förvirrad i det projektet. Men det tar tid.
Men hur har ditt förhållande till träning varit själv innan?
Jag har tränat ganska mycket. Mm. Men då har det varit kampsport mestadels. Som jag slutade med många orsaker. Och då började jag lyfta skrot istället. Men jag har väl alltid varit intresserad av kropp. Och sen den nu, ju mer vi rustar ner välfärden, desto mer blir det att man måste ta hand om sig själv. Och man kan liksom se hur företag tar vinning på det. Och det är väl det jag vill undersöka.
Mm.
Varför man till slut bara sig själv och skylla om man misslyckas. Och det är väl det, lite det projektet handlar om.
Jag tänkte att vi skulle börja lite från början. Jag är lite nyfiken på hur man börjar med performance. Alltså så här, vad är det?
Ett starkt
motstånd. Vad är det som lockar? Vad är det som lockar eller inte?
Liksom. Om jag ska vara ärlig, och det ska man väl vara i podcasts, så har jag väldigt svårt för performancekonst överlag. Men det är väl så med mycket. Det finns mycket konst som är dålig konst och så finns det som är riktigt bra. Konsthantverk ligger mig närmare om hjärtat och därför kanske jag kan sminka över det jag gör, alltså mina performativa verk med så mycket handarbete att jag tycker att det går att göra bra. Men det handlar väl mest om att jag till slut stoppar in mig själv i verket för att jag måste på något sätt tro på det jag gör.
Okay.
Att det blir något ytterligare lager av trovärdighet om jag själv aktiverar min installation eller mitt koncept och min idé med min egen kropp. Och att då konceptet och idén är att få ta form i en karaktär och en gestalt som får också framföra mot en publik eller mot betraktare.
På ett menar du att liksom objekten blir mer trovärdiga som objekt om det också är...
Jag tycker det. Ja. Det blir liksom inte bara som en rekvisita eller liksom en produkt, utan det blir mer en del av ett större sammanhang. Allting som jag bygger upp är någon form av fiktion, och då känner jag att jag måste skaffa någon form av som aktiverar den fiktionen, eller fiktionen mer. Ja, att jag dricker det här glaset, men det är någon som har gjort det glaset, och då tycker jag att det finns en intressant handling. Nu är det radio här, som jag ser att jag har ett glas framför mig.
Det finns ett men, glas där.
Ja.
Ja, men det är spännande. Jag vet inte om det känns som att jag har sagt det i podden, eller om det var när vi pratade senast, att jag har någon sorts också så här hat-kärleksförhållande till performance. För att jag har också väldigt svårt för det. Men jag har i hemlighet, så tycker jag också att performance är det ultimata så här konstant verkliga uttrycket på något sätt.
Ja, det finns ju något som skaver däremellan. Det tror jag, det jag har svårt över performance, det är liksom när det blir, det känns som att det inte är genomtänkt ordentligt och att man bara låser publiken i att undra vad det är som pågår.
Mm.
Men ja, jag är lite fyrkantig också, så jag försöker hitta någon balans mellan att vara övertydlig och ändå lämna någon fri tanke.
Mm. Jag tänker att så här, just med performance i förhållande till konsthantverket, det är ju, för mig så är ju essensen i konsthantverket är ju liksom görandet på något sätt. Att så här, saker är gjorda, det går inte att undkomma det i konsthantverket. Och då är det ju, vad är liksom mer görande? Ett objekt eller en kropp? Typ. Alltså så här, om man ställer ett objekt på en podie så är det bara det. Men om det den aktiva liksom, kroppen är så mycket mera, vad ska man säga, konsthantverklig på något sätt.
Ja.
Eller i mitt huvud så känns det som att det är, ja...
Jag är Pumping Iron, så säger ju Schwarzenegger att bodybuilding är en konstform också.
Ja, verkligen.
Sen går det att diskutera och vända ut och in på om det är det eller om det är en sport. Men det finns någonting i görandet som jag tycker försvinner när man ställer ut ett objekt ofta. Och det är därför jag använder mig av performance.
Ja. Jo, men jag kan tycka det... Eller, det kan jag absolut hålla med om, att det känns, även om, alltså, själv så gör jag också bara objekt och så ställer man ut dem.
Men det är för att man älskar att göra objekten. Ja, men ja. Det är ju ens kink typ att stå där och bara pilla.
Ja. Ja, men vi pratade väl lite om det i vårat samtal innan också, så här, att för du gör ju all din rekvisita är ju gjord av dig.
Ja.
Och för hand. Det är vissa grejer som har gjorts av någon annan när du har behövt hjälp, men det är ju liksom väldigt för mycket fokus för dig också att göra saker för dig liksom själv. Och att det finns också liksom en stor poäng med det för dig.
Ja. Det är väl också något form av förhållningssätt till samhället vi lever i. Att det är viktigt för mig att göra saker själv, eftersom till större delen av mitt andra liv som inte är mitt yrkesliv gör jag ingenting själv. Liksom, odlar inte mina grönsaker, jag syr inte mina kläder, jag liksom har inte gjort grejerna jag liksom använder, utan då måste jag, för att kunna hantera den tanken, så tror jag att jag måste börja göra min konst själv. Och liksom inte ja, att det finns en stor, det är viktigt för mig. Mm. Och jag tycker det är viktigt att prata om att göra saker själv, att det finns en så stark koppling mellan tanken och handen som försvinner om man inte gör det.
Ja. Ja, för det finns väl en poäng med att, så här, att göra sina egna grejer bara för att det inte ska vara typ inte vet jag, massproducerat eller industriellt. Men det finns ju också den här, det som görandet ger dig, som du säger, att det liksom finns en, det finns ju en kvalitet där.
Precis, och jag vet inte om det är så för dig, men Kanske. Men att när man gör saker så händer ju något. Man får den där tiden, det händer saker med hantverket på vägen som också hjälper en att ta vissa beslut. Och det också för ju en in på olika riktningar längs vägen. Att man
absolut
får den långsamma processen på något sätt.
Ja, det tycker jag är toppen. Mm. Liksom, både, det är liksom både fruktansvärt och toppen att liksom göra allt själv. Att man hinner tänka så mycket och liksom...
Det förstärker,
ens projekt
liksom,
tar ju så många vändningar. Man behöver inte liksom, man kan börja med en projektplan och så slutar det någonting annat. Att det liksom utvecklas organiskt på ett sätt utan att det liksom ska göra ett skantschema och sen ska produktionen följa det man har sagt. Liksom, jag tycker inte om att jobba som ett den typen av företag.
Hur ser en sån här process ut? Kommer objekten först? Eller kommer situationen först? Eller hur börjar det liksom ett sånt här nytt projekt?
Det börjar väl med att jag hakar upp mig på någonting. Att jag liksom hittar någonting som jag liksom inte kan släppa. Som Elvis var för mig för 4 år sedan så var han liksom ett svart hål i historien. Den jag visste var att han var en typ tjock gubbe som hade glitterkostym och dog på toaletten. Det var ett sorgligt men också lite roligt. Men sen så var jag otroligt bakis en dag och började lyssna på hans musik. För att jag tyckte att liksom jag måste hitta något nytt. Så att jag är på Blue Hawaii och liksom blev förtrollad av hela den världen. Och kunde på något sätt börja förstå storheten i den världen som är uppbyggd runt honom. Men sen så slets jag då mellan det här föraktet jag hade liksom mot den kulturen. Det liksom finns något form av sydstatsvurmande i Sverige, att man tycker om Elvis. Och det, liksom, det finns så mycket som är fint och något som är fruktansvärt i den kulturen. Så började jag väl undersöka det. Och det är väl så det börjar. Och sen slutar det med att jag själv står på scen och är Elvis. Och nu har jag liksom tatuerat in på honom på benet. På högt upp på låret. Och det är liksom... Det är väl så. Det är väl det som har varit med bodybuilding nu. Att jag har varit jättelänge liksom fascinerad över så här extremt muskliga människor. Och liksom Hulken har varit min favorit superantihjälte jättelänge. Ja, efter mastern så kände jag väl att jag behövde lite tid för mig själv och då började jag liksom dyka ner i hålet av muskler och sen försöka förstå varför. Så tanken kommer nog före när jag tänker ett rent objekt och sen så försöker jag tänka hur kan jag förmedla den här tanken utåt och försöka göra någonting greppbart. Och jag jobbar ofta med saker som har som ett större värde i vårt samhälle än vad det är svårt att förstå, tror jag. Och sen försöker jag göra någonting som går att diskutera kring det istället för att hitta svar om varför det har hänt. Man måste titta på liksom hela fitnesshistorien och liksom vad har gjort att det är så mycket pengar i att ha en så stor och liksom stark kropp. Och det är så det känns som att man inte har skapat ett monster bara med den tanken. Och nu ska jag försöka få ner det i en installation. Och en vettig liksom... Man sitter ju och söker grejer hela tiden. Och ska försöka skriva något vettigt på 1000 tecken. Och det är ju också jättesvårt. Om sådana frågor. Mm. Så jag... Metod är jag inte jätteintresserad av. Förutom att jag älskar att göra allt för hand. Och är jätteintresserad av sömnad. Och så, men jag har redan släppt den fascinationen eftersom jag pluggat det så länge. Så nu har jag liksom börjat med att gå mot koncept.
Det är, vad heter det, det textila är vardag på något sätt, eller?
Ja, jag kan liksom inte sluta sy. Nej. Eller göra saker. Det går inte. Nej. Det är för kul.
Ja. Vi pratade ju en del också om liksom alter egot.
Mm.
Och jag funderade mycket på liksom hur mycket av Iris Kato och den här Elvis-imitatören och bodybuilden är du. Nu har vi pratat, du tränar ju och är en bodybuilder på ett sätt. Men hur mycket är det du och hur mycket är inte du? Liksom? Hur personligt är det?
Väldigt personligt. Ja. Jag tänker väl att det är liksom... Absolut att det är alter egon eller karaktärer eller scenarion jag bygger upp och förkroppsligar på något sätt. Men det är väl också ett sätt för mig att hantera olika tankar och saker jag inte riktigt tycker om med mig själv. Och sen så gör jag en karaktär av det istället för att försöka bearbeta och förstå och förmedla sidor som man kanske inte accepterar av sig själv men ändå måste dras med. Eller som man kanske tycker lite för mycket om, så man måste dras med. Så men, folk pratar ju hela tiden om att man har olika, liksom, så här är jag på jobbet, så här är jag hemma, så här är jag mot mina barn, så här pratar jag med äldre, så här är jag när jag är arg och ledsen. Och sen när jag är ensam är den här freaket. Och det är väl kanske små... Men det är väl mer det, att alla är på något sätt jag, men mer som karikatyrer på något sätt.
Och det kanske skapar någon sorts distans, att du också kan så här...
Jag tittar på det utifrån.
Titta på det,
du tittar
och
på det
styra bilden då, vad andra ska se på något. Eller liksom för att tydliggöra liksom dina ämnen på något sätt, blir det också att man skapar ett avgränsat område. Vi tittar på det här.
Ja, typ. Precis. Och jag tror att alla de här känslorna kring de här problemen och koncepten jag tänker och har, är det väldigt många som har i det här samhället vi lever, eftersom jag är bara människa i det här samhället och tror många tänker de här tankarna på Elvis och muskler. Inte så svåra i tankar egentligen.
Nej, men jag tänker att det är väl ganska specifika tankar, men det är ju också, det finns ju liksom ett större allmängiltiga liksom frågeställningar i det du gör.
Absolut.
Det finns ju liksom övergripande teman. Även om det är kul att titta på Elvis, så handlar det ju om kanske någonting annat.
Ja.
Men, ja.
Det handlar väldigt mycket om en längtan efter att vara någonting man inte är också. Ja. Mina performances och liksom karaktärer, att jag önskar hela tiden att det var någonting mer. Och det tror jag är högst mänskligt att tänka det. Att man önskar att jag måste ha mer.
Mm. Ja, men det tänker jag är väldigt starkt kopplat till det här träningshysterin.
Ja.
Alltså det är väl en... Det är ju liksom en... Så här, ett sätt att omforma sig själv.
Ja.
Att göra den.
Men det förkroppsliga är ju liksom det här Jesuskomplexet.
Ja.
Att man äter det man blir och liksom bara...
Ja, men att man så här, jag ska bli bättre.
Ja.
På något sätt, och därför går jag till gymmet, typ.
Ja.
Eller jag ska bli någonting annat än det jag är idag.
Ja, det går ju liksom inte att undkomma att alla säger att du måste träna. Du kommer bli så mycket bättre människa. Ja. Du kommer må så mycket bättre i huvudet. Och liksom. Men finns ju också studier på att det slut går ju det här över till tvångssymptom. Att man mår jättedåligt. Alltså jag har ju, när jag varit sjuk en stor del av hösten så har jag liksom... har fått en ny insikt i det här projektet, att det är väldigt jobbigt att känna att man tappar det man har jobbat på ett år, och att det bara så här rinner av ens kropp, och man bara okej, och så går man och ska lyfta tungt igen och sen är man inte alls där. Det är inte som att lämna ateljén och vara sjuk, så kan man plocka upp där man slutade, utan det är så här,
nej, men det är någon sorts investering som bara sjunker i värde på något sätt medan man är borta.
Ja.
En annan grej som jag har funderat på mycket är publiken.
Mm-hmm.
Jag satt och kollade på din hemsida och tittade på Elvis framträdandet på Konstverk. Och så satt jag och funderade på så här, vem är publiken när du liksom gör ditt performance? Är publiken en låtsas publik som är där för att titta på en Elvis-imitatör, eller är publiken där för att se dig låtsas vara en Elvis-imitatör? Förstår jag menar?
Ofta så tror jag att den liksom gränsen försvinner för dem, och att det blir liksom en Elvis-show bara. Men sen så finns det så mycket annat kring det arbetet som liksom diskuterar just det här med att imitera någonting och liksom längta efter någonting annat och liksom... Hela grejen med Elvis-imitatörer föddes ju ur att Elvis inte fick lämna USA. Och därför fanns det ett behov av Elvis-imitatörer helt plötsligt. För att folk längtade efter honom runt om i världen. Så det är ju liksom, det är ganska lätt att imitera honom som en så stark ikon. Så det blir ett ganska komplext performance på det sättet, för jag tror många går in i tanken av att det ska vara ett konstperformance, men så blir det ganska mycket en show till slut, eftersom den är ganska röjig och jag står där och sjunger falskt, som många imitatörer gör. Så det är liksom...
För det känns lite som liksom ett karaoke-uppträdande också, men när det du har texten i bakgrunden.
Det är meningen liksom, att det ska dra mot karaoke. För det är också en sån scen där folk får drömma stort.
Men och sen så har du det här bordet framför dig med uppdukat räkor. Och hur är det, bara liksom, vad är det man tittar... Jag försöker liksom greppa så här, vad är det vi tittar på här egentligen?
Det är en installation. Ja. Nej, men...
Nej, men du är inte, det är inte kritisk på något sätt. Utan
jag förstår, men det är väl en längtan efter...
Förstår vem jag är i den här situationen också.
Det jag vill förmedla är väl en längtan efter lyx, men samtidigt förfallet som kommer med det. Att det som är uppdukat på bordet, det är liksom låtsasmat. Det går ju inte att äta. Det är så här, som plastmat man sitter och käkar på låtsas som när man var liten på sitt rum. Bara, så tänker man att det är en banan. Men det är väl återigen den här längtan efter någonting som inte är. Och räkorna liksom har jag, är symbol för många saker. Men det är ju inte en hummer, utan det behövs ju jättemånga för att du ska få den här lyxkänslan. Jag tror ingen sitter och äter en räka och känner sig nöjd. Doppar den i aioli och bara, det var perfekt för mig ikväll.
En räkta.
Ja.
Det finns ju också något spännande med just det där. Alltså människans driv att hela tiden längta till något annat och så. Men jag tänker också att det finns något så här positivt med det också. Alltså jag tänker att det här, nu är vi ganska... men jag är som jag är också ganska så här provocerande. När man liksom inte vill... Men just när det är träning så är det kanske ett tomt mål då?
Eller men jag tror det handlar om att vi i västvärlden börjar bli så segregerade. Att en liksom längtan över någonting mer handlar bara om en själv och inte någonting större
inte det
längre.
Det
kollektiva längre. Ja, men precis, det kollektiva eller någonting som är större än en själv. Utan då är det bara mitt jag som ska bli så stort som möjligt så att jag nästan...
Det är liksom på något sätt ett tomt mål nästan. Alltså... Spelar någon roll ifall jag har större muskler så kommer jag aldrig använda dem liksom, eller?
Ja, precis. Ja, så nu tappar jag bort mig själv.
Men förlåt.
Nej, vi är inte om ursäkt. Men det var, nu snurrar jag till i huvudet och det är bra.
Det kanske inte så här, nu ska jag hälsa på min farmor oftare, typ. Utan,
nej, eller... jag tror att många känner den.
Exakt.
Och mer att man ska hälsa på sin farmor oftare. Men sen så finns det ett
så
annat
driv. Så är
man
på gymmet ändå och harvar.
Istället för att hälsa på farmor oftare. Ja, precis. För att man hinner inte med det som man har varit viktigt en gång. Men det är väl det skiftet som intresserar också på något sätt. Mm. Vad som är viktigt.
Vad är det som är viktigt?
Konsthantverket.
Men på tal om konsthantverket, när vi pratade senast så, för du gjorde ju ett uppehåll i dina studier där du tänkte att du inte skulle hålla på med konsthantverket, du skulle göra någonting annat.
Ja, frikonst.
Ja. Vill du berätta om, för det tänker jag är, det kanske inte är så intressant. Eller ja, det kanske det är.
Jag tycker det är jätteintressant.
Men för att så här, det är ändå någonting som man kanske står i så, när, om man går i skolan till exempel. Som du gjorde då. Att man, så här, hur förhåller man sig till det? Och vad är det man står och väljer emellan?
Ja, jag tror den tanken grundar väl sig i att jag, precis som de flesta andra i det här rummet, studerade på en institution som var ganska hierarkisk och man kände att det fanns en stor distans mellan vad konst och konsthantverk och design var. Och att det ena kanske kunde leda till ett större samtal än det andra. Och det var väl kanske det samtalet som jag saknade, och det var därför jag kände att jag kanske skulle söka mig till en fri konstutbildning, men använda mig av mitt konsthantverk som min metod. Inte som att jag skulle börja använda mig av andra material. Men sen så tog jag ett uppehåll. Och då bestämde jag mig för att det är ju ändå textil jag vill hålla på med, och då kan jag lika gärna söka tillbaka till en master i textil konsthantverk, eftersom jag vill ha lokalen och jag vill ha det utrymmet. Mm. Men jag får en master, så då kan jag ändå vara tydlig med att säga, kan vi snälla inte diskutera hur jag gör saker utan varför.
Mm.
För det är det jag tycker är viktigt. Och det var väl det jag saknade kandidaten, att det var så mycket hur.
Mm.
Hur har du gjort den här? Mm. Och sen så tappar jag intresset efter 5 gånger när jag förklarat hur jag har färgat det här tyget, för att det blir ointressant efter ett tag, utan mer varför har du valt den här färgen, kanske är roligare att diskutera.
Ja, men för du gick på konstverk under den, eller du började på konstverk under den tiden när det var, när mastern var textilkonst, alltså i det, vad är det, expanderade fältet, var det inte så?
Ja, och kandidaten jag sökte var också en, men det var en uppdelad i 3, så att man kunde välja en kandidat i fri konst med inriktning textil, eller konsthantverk inriktning textil, eller design inriktning textil.
Mm. Men sen så skiftade ju, i alla fall mastern skiftade till att vara, bli en del av craft-programmet, eller craft-programmet skapades
och då, kandidaten, jag skiftade mitt i utbildningen.
Och det gör väl också då att man kanske liksom tänker på vart man är på väg någonstans.
Ja, men sen så får man ju också börja fundera på, jag var så liten då när jag gick ut, jag var väl 25 eller någonting, så jag började väl fundera sen varför vi hade den här hierarkin, och varför jag kände att det liksom konsthantverk hade och textil en lägre status, och det blev så här feministiskt arg och tänkte att det bruksföremål alltid haft en lägre status, och den fria tanken och den här modernistiska mannen alltid har suttit på sitt höga pedestal och bestämt hur man ska knacka sten eller måla en tavla, och därför är den fria tanken större än handens tanke. Och då tänkte jag att det var viktigare. Eller ja, jag ville jobba med det som var kul. Och sen så får jag göra det så bra som möjligt. Och det, så länge man tror på det man gör, så tror jag att det inte försvinner någonting i samtal.
Nej.
Jag fastnade det du sa om just att, men jag vill ha de här verkstäderna, sa du, liksom lite mitt emellan. Och jag tänker att det också, alltså att det blir så tydligt, bara, men jag vill göra det här, och hur ska jag kunna göra det? Ja, men då behöver jag verkstäderna, ja, men då vill jag ha den utbildningen. Alltså att det är så här, ligger i val, där kan jag känna igen mig.
Ja, men det är ju så att man har ju valt sin metod att komma fram till saker.
Och sen tror inte jag att man blir så himla, det är klart man blir påverkad av sin utbildning, men man kan ju fortfarande välja senare att gå emot. Det är ju inte som, det här vägvalet kändes ju ganska stort när man väljer utbildning.
Ja.
Då tänker man ju så här, om jag gör fel här, då...
Ja, men så här, jag väljer nu för resten av livet vad jag ska göra, typ.
Ja.
Vilket man aldrig gör.
Nej.
Nej, det går ju inte att veta vad som händer imorgon.
Härligt. Jag tror tyvärr att vi måste runda av lite.
Mm-hmm.
Men vi kan väl prata lite om det som det här stipendiet. Du har ju fått Maria Dahlin Bonniers stipendie.
Mm-hmm.
Och det innebär att du också ska få göra en utställning på Bonnier Konsthall.
Ja, så det är vernissage 5 december klockan 17-21. Precis, man måste föranmäla sig till den. Men det tror jag är en öppen anmälan. Sen hänger den fram till 21 januari. Och det är min födelsedag, så då blir det fest.
Då blir det fest. Alla är bjudna,
jag. Nej, men det blir performance där. Och sen det blir nog en rolig finissage.
Kul.
Vill du berätta lite vad du kommer visa?
Det blir hela mitt arbete, Searching for my inner Elvis in a post-Elvis society. Med alla verk som inkluderar det då, Frutti de Merda, som är en fiskmåsinstallation. Och sen har vi Apokalypsens 4 flamingos, Den eviga räkfrossan, ett Elvis performer som heter And we can't build our dreams, so make the world go away. Och sen så har vi ett litet videoverk. Och sen har vi en liten bonus som jag har gjort en duo tillsammans med min pappa i ett hörn. Så det är gulligt.
Kul.
Det blir första gången vi visar det. Ja. Planerar på att göra en utställning tillsammans med honom. Han är fotograf och har tagit jättefina foton. så håller på att sy en stor flygdrake i form av en sillkung. Ska visas med det. Men det, ja, det får man se där.
Det ser vi fram emot.
Mm-hmm.
Är du fortfarande artist in office på Concentrate Centrum?
Yes, det är 12 januari. Och den kan man söka nu. Nu vet jag inte när den här podden kommer ut.
Nej, men de gjorde ett utskick idag om att man...
15 november. Så det är fram till nästa vecka. Ja. Så ja, jättebra att vara där.
Det kan vi starkt rekommendera.
Ja.
Jag har ju också varit suttit där med Dot, ja. Dot. Det var ju underbart.
I toppen. Toppen ställe. Toppen kollegor.
Vad händer sen?
Sen ska jag förmodligen till Kiruna och ställa ut där. På en utställning med några andra textilkonstnärer. Som jag borde veta namnet.
Var i Kiruna är det någonstans?
På Kin, alltså konsthallen i norr. Och... ja, så får vi se.
Men det är en grupputställning med existerande verk. Det kommer inte produceras något nytt eller sådär till det?
Inte för min del.
Det blir jättekul.
Det blir jättekul.
Men, ja, det här blir en konstig avslutning. Nej, det blir inte alls det. Tack så jättemycket, Maja, för att du kom hit.
Tack själv, jättefint
att få
med. Det
var jättekul att höra dig berätta om det du håller på med. Och lära sig lite mer om vad performance är för någonting.
Toppen.
Vi ska säga att Konsthantverkspodden görs av Ida Netteberg, Lisa Maria Pettersson, Evelina Dovsten och mig, Petter Odiner. I samarbete med Konsthantverkscentrum och med stöd från Kulturrådet. Ljudet och klippen sköts av Eminenta Umami Produktion. Och musiken görs av Karin Fjellman Dovsten. Tack igen, Maja, för att du kom och berättade allt spännande som du hittar på. Och tack till er lyssnare som var med på färden. Har ni tips till oss om vad ni vill höra mer av? Eller bara vill säga att ni tycker om oss, så kan ni höra av er på konsthantverkspodden@gmail.com eller DM oss på @konsthantverkspodden på Instagram. Där kan ni också följa oss i vårt arbete med podden, få uppdateringar om när våra nya avsnitt kommer och kanske få lite fler tips om kulturupplevelser och annat kul. Tack så mycket. Hej då.
Hej då.
Hej då.